snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Hejsan och välkomna till Simpodden, Hultén och Jansson. Vi har nu kommit fram till den oefterhärmliga upplaga nummer 75 av denna simpodden. Och då har vi nöjet att för er för första gången presentera Viktor Johansson, vår distanssimmare från Jönköping med svenska rekord på 8-1500 frisim. Svenska juniorrekord, nysatta sådana på 2-400 frisim från VM nu senast. En intressant simmare som vi ska försöka följa här framöver de närmaste åren om allting fungerar som det ska. Han finns med tillsammans med naturligtvis Thomas Jansson och Bosse Hultén under den första delen av programmet. Och sedan så ska Jansson och Hultén snacka lite ungersk simning. Vi ska snacka förhandsnomineringar. Vi ska ta tag i lite av den statistiken som finns på Simma och som du kan se på simma.nu. Vi ska snacka lite World Cup och ett och annat ur simvärlden. Men det kommer efter det här samtalet som vi först ska ha med Viktor Johansson. Välmötta till simpodden Hultén och Jansson, upplaga nummer 75. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, då är det dags att hälsa Viktor Johansson. Välkommen till Simpodden, Hultén och Jansson för första gången. Kul att ha dig med, Viktor.
Ja, tack snälla. Väldigt kul att få vara med.
Mm. Du ska ju vara lite stående inslag här framöver, är det ju tänkt. Och då tänkte vi så här, bara känna dig på pulsen lite lätt så här i början. Var är du någonstans? Är du någonstans i livet?
Jo, nu är jag för tillfället i Sierra Nevada, Spanien, på ett berg och tränar tillsammans med några från klubben och en kille från Färöarna tillsammans med Christer Kron.
Mm. Hur länge har ni varit där?
Vi har varit här i snart 2 veckor, så vi går snart in på vår sista vecka. Så vi är ganska så trötta vid det här laget, men jo då, vi njuter och vi har det bra.
Ja, tränar mycket?
Ja, mycket träning. Kom precis upp från ett 10 000 meters pass och precis ätit lunch. Så nu är man lagom seg i kroppen.
Mm. Gött. Du, Jansson, vad tycker du om det här med höghöjd i Sierra Nevada? Det har du utsatt simmar för du också.
Ja, jag har ju sluppit själv att vara där 3 veckor i stöten, vilket ju är ett vanligt koncept. Jag misstänker att ni kör 3 veckors sjok oftast också, är det så?
Exakt, 3 veckor, exakt.
Ja, men det är ju en väldigt speciell miljö, och kommer ihåg en gång jag var där långt in i maj och då kom det ner massor av snö till exempel utanför. Har det kommit någon snö än?
Nej, vi har faktiskt haft det ganska bra. Vi har väldigt fint väder. Tyvärr idag så har vi regn och ja, väldigt mycket moln, så det är lite extra tungt att vara här uppe idag.
Är din norske kamrat med den här gången?
Nej, tyvärr inte. De skulle på ett eget Sierra Nevada-läger lite senare i oktober, vilket inte funkade så bra tillsammans i vår planering för SM och EM och så vidare.
Men ni har inte avbrutit era funderingar på att göra saker tillsammans framåt? Han har blivit så rädd för att du simmar så fort.
nej, verkligen inte. Vi har ett kanonbra samarbete tillsammans med Norge. Jag antar att framförallt det är Jönköping. Vi har väldigt bra kommunikation med dem och vi har redan börjat ta upp diskussioner om vad vi ska göra härnäst. Om det ska bli några läger ihop.
Sierra Nevada nu, men om vi backar bandet lite. Du har varit i Jönköping några år och tränat och det har gått ganska bra. Men innan du kom till Jönköping, då var du i Nässjö, tävlade och tränade. Det är kanske där du bor fortfarande, eller hur är det?
Ja, exakt. Jo, men jag började ju i Nässjö som väldigt liten kille. Fick inte hålla på med hockey för morsan frös så mycket i simhallen, eller förlåt, i hockeyhallen. Så
det behövde du inte göra i simhallen, säger nej.
Nej, exakt. Så både jag och min bror blev satta i simmaren istället. Och sen dess till hösten 2013 så har jag befann jag mig i Nässjö. Trivs väldigt bra. Det är som sagt min hemstad där jag trivs väldigt bra. Ja, lite mer sprint på den tiden, men det är ändringar på det nu.
Du sa hockey, men jag trodde Nässjö var en bandymetropol. Men det var förr det. Jag är så gammal så det var långt innan du var född. Är det hockey,
jo, det
hockey nu som är lagsporten?
Farsan spelade bandy och så.
Ja,
ja exakt. Precis. Farsan spelade bandy och så. Så ja. Nej, men det blev hockey.
Mm. Okay.
Men du, det här med Nässjö och börja simma som ung där. Vad var inriktningen då? Hur såg det ut och hur pass duktig var du när du var liten?
I mina yngsta år så var jag inte så himla duktig, utan det var mest för att min bror tränade. Det var ju ungefär därför jag började simma, för min bror blev satt i simningen. Och sen så hängde jag egentligen bara med. Tyckte nog, om jag kommer ihåg, så tyckte jag nog inte om det så himla mycket om man jämför med vad jag gör nu. Nu är det ju mer en livsstil än en sport eller en hobby. Men ja, jag hängde med brorsan. Och sen kom det någon gång när vi 8, 9, 10 års ålder, om jag inte minns fel, då jag hade de här tankarna att jag vill bli bättre än min bror. Så jag ville hänga med honom på tränartiden och jag såg upp till honom väldigt, väldigt mycket. Och sen dess så har det egentligen bara vuxit och ja, nu är jag där jag är. Mm.
Och du sa du lämnade Nässjö för ett par år sedan för att ta dig till Jönköping. Och vad var anledningen att du skiftade klubb där?
Detta hände hösten 2013. Det var lite turbulens och lite annat bråk i klubben och många föräldrar ville inte att det skulle gå ut på simmare, så vi beslöt oss att hösten 2013 byta till Jönköping. Mm.
Och hur var det chockartat att komma till Jönköping och börja en helt ny typ av simträning, eller?
Jo, men exakt. Vid den tiden där, runt 2012-13, så var ett ganska stort namn i Nässjö. För jag hade tagit mina första sumsimguld och så vidare. Det hade aldrig hänt i Nässjö simskapshistoria. Och att då gå från en liten klubb där man var ganska stor till att komma till Jönköping där de stora namnen var Martina Granström, Axel Pettersson, Daniel Fondahl, så blev jag helt plötsligt, jag blev ingen, utan jag kom in där som, ja, vem är du? Och sen dess har jag egentligen bara haft som mål att växa i klubben och återupprepa ungefär samma som jag hade i Nässjö, att bli ett namn i klubben.
Sen har den här resan betytt att du har accelererat och lagt på träning, lagt på byggstenar och blivit bättre och bättre. Och var, om du skulle förklara för lyssnarna som inte vet exakt hur det gick i somras, var är du på världskartan just nu som simmare?
Just nu är jag som bäst på 800 skulle jag säga, om man kollar placeringsmässigt i världen, och då är jag just nu 11 i världen.
Och du har slagit svenska rekord på 8 och 1500 och svenska juniorrekord på 2 och 400 den här säsongen långbana. Hyfsat facit.
Ja, verkligen. Jag ska ju inte klaga direkt, så kan jag säga i alla fall.
Men mot den målbild ni hade inför säsongen, ni kanske inte hade några tidsmål och så, men har den motsvarat förväntningarna eller är långt över? Eller hade ni ännu högre kanske?
Nej, men jag gick in med målen inför Swim Open att jag ska ge det ett försök och söka kvala till VM. Jag vill prova och se hur långt det räcker. Sen blev det en liten besvikelse på Swim Open. Det gick inte som jag hade tänkt mig. Jag simmade lite över pers och sådär. Men jag simmade fortfarande snabbare på Swim Open då än vad jag hade gjort för några år. Så det var ju bra. Det går inte riktigt att jämföra just då i säsongen med sina personliga rekord som man har gjort senare i sommaren, eller på sommaren. Men ja, det var en besvikelse på Swim Open. Och redan då, efter det, så hade jag bestämt mig att nej, men det ska gå snabbt på SM. Det är där det gäller. Så det var det jag var insatt på. Tills några veckor senare då jag fick ett wildcard till VM som ändrade hela planeringen och säsongen. Och det tände nästan en ny gnista i mig att om jag nu har fått den här chansen så ska jag visa att jag är värden.
Kunde det blivit ännu bättre om du hade fått det tidigare?
Nej, jag tror inte det, utan jag behövde de där dagarna och veckan där och bara tänka lite.
Jag tänkte nästan ta frågan från andra hållet. Det var väl kanske tur på ett vis att du fick det wildcard där, för att det hade kanske blivit svårt att göra om. Du har gjort succé på SM och gjort de här tiderna på SM. Det kanske har varit svårt att göra om det 3 veckor senare på VM.
Nu blir det en helt... jag håller med dig. Och lika så, det här är ju vad jag tycker om SM och så vidare, att det går utomhus. Men just det här att det går utomhus gör ju att resultaten kan bli lite halvtaskiga. Vädret och så vidare inte med än. Så jag var ganska glad att jag fick en chans till ett VM. Det är ett stort mästerskap och det är bra konkurrens. Och ja, få chansen att prestera när det gäller.
Sen blev det 8-1500 och 2-400 rekord liksom över hela linjen. När du då har klarat av hela det här VM:et och presterat de här rekorden, vad känner du, vad ligger ditt fokus på framöver? Om du skulle peka på en av de här distanserna som känns som den mest intressanta distansen för dig närmaste 1-2 åren.
Jag måste tyvärr vara lite besviken där, men nu när de här nya reglerna har kommit och nya distansen inför OS, så måste jag faktiskt säga 800 och 1500.
Det är så.
Det är huvudfokusen. Ja, så är det. Jag kan faktiskt inte välja däremellan. Om jag skulle... Nej, jag är ledsen. Det blir både och faktiskt. 800 och 1500. Mm. 400 och 200 kommer med lite på köpet. Just för att, jag menar, för att vara bra på 800 så måste jag vara bra på 400. Och för att ha farten på 400 måste jag vara bra på 200. Så de hänger med också.
Man skulle ju kunna säga att det vore nästan svårare att kombinera 4-800 än det att kombinera 8-1500.
Ja,
exakt. Ett fysiologiskt perspektiv, så att det är ju inte någon jättestor skillnad på 8 minuter eller 15 minuters arbete ur den meningen. Men skulle du ner och simma på 3:45, då kommer det ju in helt andra kapaciteter som du måste träna på. Så att det är ju en fin kombo, 8 och 1500. Den har varken Bosse eller jag haft någon gång.
Jo, men exakt.
Inte i vattnet, ja. I alla fall. Du, 1500, det är ju den längsta bassängdistansen egentligen på riktigt, om vi säger som så. Vi sitter ju ofta och snackar om hur simmarna reagerar när de simmar 1500 när vi sitter och kommenterar i TV, men hur mycket ljuger vi? Det undrar vi egentligen själv också. Om du skulle berätta hur du känner, hur det känns att simma 1500, och berätta för lyssnarna nu hela vägen från starthoppet in till mål, hur skulle du i hyfsat korta ordalag beskriva ett 1500 meters lopp?
Herregud, det är ett sprintlopp ju. Det går ju så snabbt, jag kommer knappt ihåg hur det känns. Nej, men varje 1500 lopp skulle jag vilja säga är ju unikt. Dels vad du är i din träning och hur din säsong ser ut. Men om jag utgår från när man är toppad, hur det känns för mig, så första halvan av loppet skulle jag faktiskt kunna säga, jag skulle faktiskt kunna dra så långt, känns väldigt, väldigt bra. Det är nästan som att man blir lite orolig. Har jag tagit det för lugnt? Eller känns det så bra att jag trycker på så bra nu då att jag kommer få en chock vid 800-900 meter att jag gick ut för hårt? För det är oftast det som kan hända. Det händer oftast för mig på en 200-ring. Om det händer mig så händer det på en 200-ring. Att första 50 känns ju alltid bra på en 200-ring. Och då trycker man på ganska bra tills man kommer till 100-125 meter. Och då går man in i väggen. Bara för att första 50 kändes så bra. Så första halvan av 1500-loppet känns faktiskt ganska bra. Sedan så börjar smärtan komma successivt hela tiden. Och någonstans runt 1100-1200 meter, då kommer slaget i magen. I princip. Och där skulle jag nästan vilja säga att där får man se vem som kommer vinna loppet. Såg även detta på resultaten från Henrik Christiansens 1500, hans båda lopp. Hans långsammaste 50, den gick upp ungefär en sekund helt plötsligt, från ingenstans, från 29 höga till 30 höga, både under VM-försöken 1500 och finalen. Det var någonstans vid 1100-1200 meter. Så där kommer slaget i magen. Och de 200 meterna där till 1400 meter, där är det riktigt jobbigt. Men sen är det antingen då visselsignalen eller de här klockorna de slår kommer, då är det egentligen bara sista 100. Och då spelar det ingen roll, utan då är det bara tryck hela vägen.
När du får det här slaget i magen vid 1200, betyder det någonting då hur din omgivning är placerad i bassängen? Eller är det bara du själv som är i och simmar? Eller tar du hänsyn till de som ligger på banan bredvid dig?
Jo, men det är klart att man tar hänsyn till det. Om man ligger bredvid någon vid 1100 meter och sen känner man att nu börjar det bli jobbigt och helt plötsligt så börjar grannen dra iväg, då blir det nästan dubbel effekt och då blir det nästan dubbelt så tungt helt plötsligt. Mm.
Har du gett upp någon gång på senare år i det läget när du tänker att fan, det här klarar jag inte?
Nej, riktigt den mentaliteten har jag inte att ge upp, men tankarna finns, absolut.
Vi har ju inte varit allt för långt ifrån den där beskrivningen, måste jag ju säga, så att det var ju bra att vi får en liten bekräftelse. Men jag är lite nyfiken på det här med taktik och så. Vi har uttryckt också i sändningar och så att du simmar skolboksmässigt långloppen, om man tittar på hur det har gjorts genom historien när det har slagits världsrekord och så vidare, om man tittar ur ett också fysiologisk synvinkel. Är det här någonting du har haft i dig med automatik alltid, att vara så perfekt, skulle jag vilja säga, i ditt sätt att lyssna på kroppen? I och för sig, du gjorde ett lopp på Swim Open för 1,5 år sedan där du fick backa tillbaka lite grann, där det gick lite för fort i början, men då lyssnade du å andra sidan på kroppen och backade tillbaka. Eller är det innötning från träning eller en kombination? Hur har det uppstått? För jag är grymt imponerad och tror det är en jätteframgångsväg att vandra på.
Jo, exakt. Jag och Kalle har pratat om, min tränare Carl-Johan Gåsson, har pratat om att vi ska försöka göra 1500-ringar som 3-500-ringar. Där reglen successivt går snabbare och snabbare. Och i min 1500-ring så brukar jag oftast min sista 500-ring vara den starkaste. Och det är oftast det de flesta säger, att du är så stark på slutet. Och jag vet inte, det är väl medfött, eller medfött antar jag. Den är ungefär alltid funnits där. Sista delen av loppet har alltid varit min starkare sida. Och ja, jag kanske inte vågar gå ut tillräckligt snabbt, jag vet inte. Men det har egentligen bara alltid varit så. Och jag skulle inte vilja säga att det är någonting vi har tränat på heller. Men när vi väl tränar, eller tävlar på träningen, så då vet jag ju att den sista halvan, det är min starka sida. Och då trycker jag lite extra mer på den också.
När du går i mål på ett 1500 meters lopp, vet du hur fort du har simmat då?
Hur menar du, sista 500?
Nej, jag menar sista hela loppet. Kan du sätta sluttiden utan att titta på scoreboarden när du går mål på en 1500?
Ungefär, skulle jag vilja påstå. Det beror också lite på vart man är i säsongen. Exempelvis nu då på VM, det kändes ju bra hela vägen till sista 400-500 meter då det här slaget i magen kommer. Men man vet ju på ett ungefär hur snabbt det går. Man kan antingen ta lite hjälp av hur de andra har simmat. Man kan ju gissa hur de andra har simmat. Men jag vet ju inte exakt hur snabbt det går, eller hur snabbt det går. Men man håller lite känn på den då. Mm.
Räknar du armtag när du simmar ett tävlingslopp? Men känner du om du håller samma frekvens, typ hur du kommer in i vändningarna och så, att det är lika antal armtag längd per längd?
Ja, jo, om jag skulle märka att någon vändning eller flera vändningar på rad skulle bli sämre, så kan jag alltid antingen ta bort en kick från vändningen eller lägga till en kick i vändningen, just för att försöka få in vändningen. För vändningarna är väldigt viktiga just till 1500 meters lopp, för att det är så pass många och det är många sekunder som kan kapas där. Så egentligen så kan man ju hålla på och trixa lite med det när man tävlar, om det nu skulle vara så. Egentligen så ska man ju ha det här intränat från alla träningar vi gör. Men skulle det skita sig när det gäller, så kan man ju faktiskt fixa det under tävlingsloppet.
Hur många kickar gör du under vattnet?
2 vanligtvis.
På tävling?
Ja, på 1500 och 800. På 400, 200 och 100. Om man nu simmar det ibland så blir det fler. Mm.
Gör du på samma sätt på träning? Lika många kickar på träningen när du simmar?
Jag håller mig oftast alltid till 2 kickar.
Okej. Jaha, och så ska ni nu vara en vecka till i Sierra innan det är dags att komma hem. Du ska hem och tävla direkt.
Ja, exakt. Jag kommer befinna mig i Ystad på deras Grand Prix-tävling, tror jag den heter. Ja. Och simma 1500 och 200 mitt frisim på söndagen.
Vad har du för tankar om de loppen?
Jo, men jag tycker faktiskt framförallt 1500 då ska bli ganska så intressant, för att jag kommer hem precis från höghöjden. Jag har aldrig tävlat så pass nära efter att jag kommit hem, och både jag och Kalle sa att från början var vi lite skeptiska att vi kanske ska åka hem och så ska vi ta det lugnt i alla fall en vecka. Som vi har gjort nu de senaste 3 höghöjdslägen vi har gjort. Men denna gången så vill vi prova något nytt och se hur det är och att tävla direkt efter ett höghöjdsläge. Mm.
Ska du hem om Nässjö-Jönköping först innan du åker till Ystad, eller?
Nej, det blir direkt.
Direkt, ja.
Så jag har tävlingsgrejerna med mig och är redo.
Ja, vad bra. Du, vi snackar om 8 eller 1500. Du gjorde mig lite besviken där och inte pekade ut några av de distanserna. Men nu framåt EM här som är huvudmålet i höst. Det är samma sak där. 8 och 1500 är lika viktiga.
Jag tror inte att 800 finns på EM.
Nej, det gör det.
Nej, så jag tror att det blir 1500.
Ja, då blir det som jag ville.
1500.
Yes.
Då blir det 1500.
Ja, just det. Det är inte på kortbana.
Ja, det vore ju osmart att stanna efter 800 då.
Ja, exakt.
Vilka tekniska detaljer jobbar du på nu, framförallt i träningen?
Jag har fått ganska mycket, om jag får använda det ordet här nu då, skit sen jag slog mitt första svenska rekord på 800 i Helsingborg i kortbana. Då har jag fått ganska mycket skit ifrån, eller om mina vändningar. Det var då jag simmade mot Adam Pålsson, och när jag kom upp så var det flera som sa det: du simmar snabbare än honom, men han tar 1,5 meter på dig varenda vändning, och det är väldigt synd. Och sen jag fått höra det, så har jag egentligen tänkt på vändningarna i varenda träning, varenda vändning vi gör, eller försökt i alla fall, för att sätta dem och försöka bli ännu bättre. För som sagt, det är många vändningar. I kortbana så är det ju, vad blir det, 59 vändningar. Och det finns mycket, många sekunder att ta där. Så vändningar framför allt. Sedan så är jag väl lite av en perfektionist när det kommer till mitt catch och mina armtag. När jag simmar ligger i stort sett och tänker på hur jag tar mitt armtag, varenda armtag jag gör under träningen. Kan verka ganska långtråkigt, men sån är jag. Det går lite snabbare faktiskt då, träningen också. Mm. På andra sidan.
Vi har inte kallat det skit när vi har kommenterat att du har en bit att gå på vändningen, utan vi har kallat det att det är ett intressant utvecklingsområde. För det är ju som du säger, 59 vändningar gånger ett par tiondelar, det är ju liksom hur många sekunder som helst. Så att, vad spännande, vad kul. Du förvaltar ju ett väldigt intressant arv, allt ifrån Arne Borg på 20-talet via Rosendal på 60-talet, Gingsjö, Bellbring, som har slagit, alltså varit framgångsrika på den här distansen. Så du, och senast var det väl Stefan Persson på slutet av 80-talet som var på den internationella arenan på 1500. Så det är jättekul att följa dig.
Mm. Tack snälla.
Du, ja, någonstans där så, du hade ju 3 snabba.
Jag har 3 snabba.
Ja.
Alltså det här
får vi inte
är ju
missa.
Nej.
Janssons 3 snabba. Ja, man har haft en liten jingel här också.
Nu kör vi.
Nu hoppas jag att du känner till de här. Bolt eller Mofara?
Sprint eller distans alltså? Mofara, det ligger mig nära till hjärtat.
Dansa eller sjunga?
Ja, jag är ju tondöv, så dansa.
Lång eller kort bana?
Lång bana, alla dagar i veckan.
Tackar.
Det klarar ni bra bägge två, tyckte jag. Utmärkt.
Galant.
Ja, men då har vi fått det första kapitlet här i Victor Johansson versus Simpodden. Tackar så mycket för att du tog dig tid, och så kommer vi tillbaka inom inte en alltför avlägsen framtid. Så får du ha det så kul nere i Sierra sista veckan, och lycka till i Ystad sen på Ystad Grand Prix.
Ja, tack snälla för att jag får vara med och få era fina ord.
Ja, ha det gött.
Ha det gott.
Hej,
samma.
Hej. Hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ja, då har ni fått träffa på vår simtränare. Ja, det fick ni göra redan förra gången i simpodden Hultén och Jansson. Jenny Gustafsson och hennes liv och leverne. Har ni fått träffa simmaren Viktor Johansson som är en som vanligt en väldigt trevlig och mysig bekantskap. Och nu ska vi också landa lite i det land som vi ska följa på lite olika sätt fram mot OS 2020. Det landet är simnationen Ungern och det är ju Tamás från Skövde, vår profil, tränarprofil där, som ska hjälpa oss med lite olika saker. Han har hjälpt oss med att göra en jämförelse här mellan Sverige och Ungern på en viss nivå. Tamás, du har förberett lite och ska försöka ge oss en liten analys på det som Tamás så förtjänstfullt har jobbat fram till oss.
Ja, det ska jag försöka göra. Han har skrivit ner en hel del. Men om vi börjar så här och konstaterar då att i Sverige har vi dryga 10 miljoner invånare. Ungern är på runt 8,4. Så i den meningen är vi ganska jämförbara länder.
Men det är ganska intressant för att just utvecklingen befolkningsmässigt avviker lite från varandra.
De går åt olika håll.
Ja.
Det är nästan en minskning i Ungern och en ökning i Sverige som ju delvis hänger samman med den politik man har valt när det gäller invandring till exempel, men har också med födelsetal och så vidare att göra. Så att,
Ungern har varit uppe i nästan 10 miljoner tidigare.
Ja, jag tror det. Ja, det fanns, jag såg någon prognos på att de kommer kanske gå ner mot 7. Oj. Och det är klart, då får de ju problem på ett vis. Det lindar vi inte in oss
nej, nu. Nej, vi ska inte göra
nej.
Det. Det är simning det här. Men ja. Det är intressant i alla fall att en befolkningsminskning i ett västland.
Precis. Sen kan man ju konstatera att det finns ju en sak som skiljer sig ganska mycket, att simningen i Ungern är ju kanske tillsammans med Australien de två länder där så vitt jag vet, där simningen ligger väldigt högt i folkmun så att säga. Det är väldigt fint att vara en duktig simmare, simmerska. Så där skiljer vi oss ju åt lite granna.
Jag kan bara berätta att jag var i förra veckan i just Ungern i Budapest och kom i snack med folk om simmare och alla har koll på hela simlandslaget. De kan rabbla 10 personer i simlandslagen där och har åsikter om alla. De har sina favoriter. Det är fantastiskt att komma utifrån och få uppleva. Förlåt den...
Nej. Det var en jättebra komplettering. Ja. Det beskriver ju väldigt väl hur det ligger till där. Och vi kommer ju få ytterligare en inblick i det nästa gång när Tamás är med och han ska prata mer om VM. Nu ska jag dra lite siffror från EJM.
Europa juniormästerskapen.
Just det. Truppstorlek för Ungerns sida var 13 tjejer och 8 killar. För Sverige var det 6 tjejer och 4 killar. Uttagningen var någonstans mellan 1-2% hårdare kvaltider i Ungern, så att man fick simma i princip uppemot en sekund fortare på 100 meter. Det är lite avrundat här då. Så det skilde sig lite grann, plus att man tog inte ut några till att simma lagkapp, utan och det är klart att det behöver man ju inte kanske på samma sätt göra om man har en större trupp.
De som fanns på plats, de fick utgöra
De täcker in på ett vis då. Men det är ändå en princip att man måste kvalificera sig individuellt då. Tittar vi på utfallet så tog ju Ungern 11 guld.
Oj.
Och vi tog då tyvärr inget. De tog 8 silver och vi tog 1 silver. Och de tog 2 brons och vi tog då 4 stycken brons. Och det här, på ungerska laget var det ganska jämnt fördelat kvinnor och män, medan för Sveriges del var ju flest medaljer, de 4 bronsen var på tjejsidan. Och det här var på ett vis ett ganska vanligt utfall på det viset att Ungern brukar vara bland de 3-4 bästa nationerna på ett EJM. Det var ju Ryssland som var bäst den här gången räknat till medaljer. Det man kan notera att den ungerske förbundskaptenen Szabo Sos, jag tror det uttalas så, han var lite besviken för att man tog inga medaljer på rygg och bröst. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Så att...
Ja.
Ja, nu försvann ditt... Du försvann helt och hållet, men jag kanske är kvar. Ja, de tog ingen medalj på rygg och bröst i alla fall. Men det har de då kallat hem en guru i sammanhanget. Som ju då heter så mycket som, så jag säger rätt här nu, Josef Nagy kommer att komma hem och hjälpa dem.
Nagy
heter han förstås. Kom och hjälpa dem med det här.
Vad har de hittat honom? Berätta.
Han är i Kanada.
Ja, han är i Kanada, just det. Så. Ja. Mm. Han ska ta om vägen om Skövde har jag hört.
Ja, de har en liten bröstsimsklinik där med honom. Mm. Ja, trevligt, trevligt. Mm. Men Tammas egen fundering som ju kan vara värt att reflektera över, det är ju att om man tittar då på träningen i Ungern mot i Sverige i åldrarna 13-15 år, som ju är då förberedelsestadiet till det här, så kan man ju klart konstatera att den aeroba träningen på det aeroba fältet, så att säga, den är betydligt mer i Ungern, och det då betalar sig ju såklart.
Berätta då det... för lyssnare som inte vet vad aerob är.
Ja, man tränar alltså långt och mycket. Mm. Man inriktar sig på att vara ganska duktig på de längre distanserna, säg 400 medley upp till 1500, lite granna. Mm. Och sen, hur är det då i det långa loppet? Ja, det är klart, Ungern är ju på ett vis lite bättre än Sverige som på seniorsidan, men man tappar ganska många juniorer, som han uttrycker det, Tammas här. Men det är klart, lite grann är det väl en känsla vi har haft också ibland, att kanske i många klubbar i Sverige har man inte riktigt givit kanske förutsättningarna till dem som är som Viktor, alltså har en talang för att bli bra på de längre sträckorna. Så det kanske ändå skulle betala sig att reflektera över det. Så det var Tammas fina rapport om EJM innevarande sommar.
Mm. Kul.
Ja, de hade ju med en kanon fjärils virtuosen Kristoff Millak, som ju tog silver på senior-VM. Mm.
Och sen juniorvärldsrekord.
Precis, va, 1,53. Så där har de ju en ny Laszlo Sze kanske. Mm. Mm. Ja, det var det hela.
Vi får se om du blir en tjej. Ja. Nej, men det, ja, det är spännande.
Ja.
Det kommer att bli kul att följa upp ung och simning.
Ja. Ja. Mm. För då kommer det kanske växa fram en bild som det vi kan förhoppningsvis ha nytta av det på något vis. Ja. Mm.
Från Ungern till Sverige, det har förhandsnominerats en del simmare till Europamästerskapen i simning. Har vi några synpunkter på det?
Ett är bra att man har gjort det utifrån sommarens resultat, med tanke på att det är en kort höst för alla inblandade att hinna förbereda sig. Så det tycker jag är jättebra. Om jag är rätt informerad så är det väl 9 kvinnor och 4 av det manliga könet som är förhandsnominerade. Och sen kommer truppen att kompletteras i samband med SM i Jönköping. Mm. Det är ju bara en månad dit.
Mm. Det är det. 1-5 november har vi SM i Jönköping. Mm. Ja, vad bra då. Sen har vi varit ute och kollat lite statistik också. Lagt ut statistik på simma.nu, där vi har precis som vanligt listat de simmarna som har över 650 poäng. Det har ju varit vår standard att använda 650 poäng som måttstock i den här samlingen, eller den här sammanfattningen. Mm. Varför är det egentligen? Kommer du ihåg varför vi började med det?
Nej, 650, det är borta just nu i mitt huvud. Jag har varit inställd på 800 och 900. 900 behöver man om man ska slåss om internationella finaler. Och...
Mm. Ja, men vi har haft det här jämförelsetalet 650 poäng när vi har gjort jämförelse inom säsong. Och sen så när vi har gjort, lagt ut årslistan, så har vi lagt 300 poäng som bas. För att kunna jämföra år från år hur många simmar som är över den gränsen.
Ja.
Och vad tycker du man kan dra för slutsatser från den statistik som presenterades här, som omfattar den 1 januari till 24 september, långbana damer och herrar? Drar du någon slutsats? Här,
ja, jag tycker att det förstärker det vi var inne på när vi tittade på årsstatistiken i december i podden, att herrarna har på ett vis på kommit i kapp damerna, om vi exkluderar bara några toppsimmare. Och det kan man ju se här till exempel att de som är topp 100, så har vi alltså 58 herrar och 42 damer i den internationella statistiken. Nej, som var över
650 poäng.
Ja, precis. Nej, det är ju 141-144 det. Över 650 har vi 141 herrar, 144 damer. Men över 800.
Nej, det är inte riktigt, utan man går in och tittar på de 100 första resultaten, så är det 42 damer och 58 herrar.
Precis. Så är det. Så det är mer herrar än, ja just det, av de 100, det är mer herrar än damer, och det gäller även på topp 200.
Ja, det är ganska likvärdigt kan man säga. Det skiljer sig inte mycket mellan 100 och 200, men sen på de sista där ner till 285 plats så blir det väldigt lika helt plötsligt.
Men jag drar ändå slutsatsen att alltså breddmässigt, trots att det är färre herrar som simmar, där är herrarna lika starka. Men vi har inte lika många för stunden toppartister.
Nej.
Där är det damerna. Även om nyss nämnde Viktor och Johannes Skagius, vad heter
Erik Persson.
Erik Persson och Adam Paulsson och så vidare knackar ju på dörren.
Ja. Du, från det ena till det andra, och då är det andra, det är World Cup. Det sätter igång på lördag.
Hongkong. Sara. Ja, det är två omgångar nu i den här oktober sessionen. Och då var jag inne och såg en intervju med Sara, som då dels handlade om det och hur hon ska försöka se var formen är och försöka försvara sin ledning i världskuppen. Men då kom hon in på ett annat spår, och det har då med, vi pratade nyss om förhandsnomineringar till EM, och där funderar Sara på, enligt den intervjun, på att kanske inte simma 100 fjäril på EM, för det är en kollision med 200 frisim.
Klokt tycker jag.
Ja, lite spännande. Ska man hålla på länge kanske man ska laborera lite med vilka val man gör. Så att,
yeah, absolut.
Ja, annars så blir det nog tråkigt. Det så att det är väl bra.
Ja, mycket bra. Ja, det blir spännande att jobba oss fram till EM som går i december månad, Korpan EM i Danmark i Royal Arena i Tornby strax utanför Köpenhamn.
Jag kan ju jämt komplettera kring den här statistiken vi tittar på lite grann. Det var förvånans, och då är det den statistik, om man tittar på klubbnivå, så var det förvånansvärt få klubbar som är inne i långbanestatistiken. Bara, om listan jag har fått ut här stämmer, 45 klubbar. Och det gjorde mig lite förvånad. Jag trodde nog att det var fler klubbar som representerade över 650 poäng. Men så är det i alla fall.
Så var det inte, nej.
Nej.
Ja, men vad bra då. Jag tror att vi har nått vägs ände när det gäller den här 75:e simpodden Hultén och Jansson. Tre fjärdedelar av vägen till 100. Inte illa. Va?
Nej, det är inte illa. Sen är det roligt att lyssnarsiffrorna går upp. Ja. Det är ju jättespännande.
Rejält också ska sägas. Kul. Och ni är många tusen där som lyssnar på simpodden varje gång, det ska ni veta. Ja, då har vi kommit fram till målsnöret i Mora. Nu blir det inte mer än så här idag. Tackar vi så hemskt mycket för det.
Det målsnöret kommer du aldrig till. Tack.
Nej, helt rätt. Ha det gött.
Ha det gött.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.